Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 326. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap i studion av Max Wiman och en ny gammal gäst vid namn Pontus Jansson. Välkommen tillbaka till Skåne.
Tack så mycket. Tack.
Du är också välkommen, Max. Men du har varit i Skåne med hela tiden. I det här avsnittet så ska vi så småningom prata både dåtid och framtid. Men allra först så tänker jag att det blir nutid. Det är nu strax efter klockan 4 på måndag eftermiddag och det har gått ett par timmar sedan du gjorde ditt första träningspass som MFF-spelare på över 9 år. Så hur var det?
Ja, hur var det? Det var lite speciellt om jag måste vara ärlig. Det var ändå en viss anspänning. Inte nervositet och så här, men ändå alltså, man vill att det ska gå bra. Man ska ta sig igenom det första passet och sen kan man ta allt som kommer efter det. Men ja. Nej, det var en kul träning. Touchade lite boll och så här. Ja, som du säger, det första fotbollsträningen med Malmö FF. Jag har varit hemma på somrarna så ju. Men alltså som, officiellt som Malmö-spelare på 9 år ju. Men alltså det är som att jag är inne i någon form av bubbla. Och känslospall har nog de senaste dagarna. Och känns som jag fortfarande är inne i det. Svårt att hantera allt det här.
Men är det skönt att få liksom hantera allt det på en gång?
Alltså så min förfrågan nästan till Malmö var att jag förstår ju såklart att det kommer bli en stor uppståndelse och att jag vill då hellre göra så mycket som möjligt så tidigt som möjligt så att jag kan stänga det på något sätt och sedan fokusera på att spela fotboll. Alltså det är det jag är här för ju. Så tar man in i den rollen som jag haft i mina tidigare klubbar, att fokus på, det viktigaste är fokus på fotbollen och sen allt runt omkring, det är klart det är en skyldighet att göra det också och jag har aldrig haft några problem att göra det, men så mycket som möjligt nu och sen så lite som möjligt sen och fokus på fotbollen.
Jag noterade ju direkt på träningen då ni körde uppvärmning, körde en jag kallar den variant på kvadraten. Mm. Det var någon som började räkna passningar där direkt högt och ljudligt.
Ja.
Är det naturligt för dig?
Ja, men det är det väl. Ja, de som såg träningen hörde väl antagligen mig också. Ja. Alltså, det bara kommer naturligt, alltså, det är så jag är och det är så jag spelar fotboll. Än mer med, vad ska man säga, med åren, att man kan använda sin mun och sin hjärna på ett sätt som man kanske inte gjorde när man var yngre. Då ville man mer alltså, ja, ha bollen, dribbla och göra allt, alla de här sakerna. Det tycker jag fortfarande är jättekul också. Men det kanske har blivit smartare med åren. Och då använder jag min mun för att göra det och styra och ställa. Och ja, på det sättet.
Alltså jag var ju inte där, men de klipp man har sett, det var ju lite sådär känsla av kalv på grönbete.
Ja, nej, det var väldigt efterlängtat, måste jag ärligt säga. Jag har haft en känsla de senaste 4-5 veckorna. Jag hade ju fotbollsträning i Brentford här nu. Med, vad kan vi vara, 7-8 stycken plus några belas, jag tror det var 10 totalt. Samma där, alltså, bara så, vad ska man säga, mentalt återhämtad och fysiskt återhämtad och bara kul att spela fotboll igen. Den här pressen som har varit under alla dessa åren utomlands, framförallt de senaste 4 åren, har nästan tagit på en mer än vad man har anat när man väl har varit inne i den bubblan. Nu är det som att man är en fri fågel igen. Alltså.
Jag tänker där, är det en skön känsla också? Jag vet ju, framförallt den engelska proffsvärlden är ju ganska stängd så att säga. Är det lite en skön känsla av att komma ut i hybridplanen och det står lite folk och knackar där i ryggen och vill ha en autograf och det är liksom ändå en ganska avspänd miljö?
Jo, både och. Alltså det är rätt mycket fokus på mig här nu också. Då blir det kanske att ibland, jag känner att det blir lite för mycket. När jag var ung så jag gillar nog det mer än vad jag gör nu. Jag har alltid haft och kommer alltid ha en väldigt stor respekt för alla som följer fotboll, följer Malmö FF framförallt, för att som jag, hade inte jag spelat där så hade det troligtvis varit en av dem som varit där och tittat och hade varit en på och så hade jag gått fram där till spelarna och varit där och gå. Så att det är inte en skyldighet, utan så, jo det är ju, det är en skyldighet också att göra det, men alltså, jag trivs med att göra det, men ska vi helt ärligt så börjar jag bli lite trött på det andra, för det var så otroligt mycket de senaste dagarna.
Ja, du satt och skrev autografer före matchen.
Det är jag också, ja, och så hade jag en intensiv träning och tester och sånt innan det, alltså det har varit mycket, Men det är ju som sagt, det är på min förfrågan att jag vill göra så mycket som möjligt nu. Och sen så vet jag att det kommer att lugna sig här nu i slutet av veckan. Och då ska man göra det som ska bli godast av allt. Det är ju att spela fotboll, därför kommit hem.
Jag tänkte innan vi pratar om din medverkan i tävlingssammanhang, så tänker jag att du ska få stanna kvar i perspektivet, supporterperspektivet eller läktarperspektivet ett litet tag. För vi vill ju gärna veta vad du säger om lagets insats mot Sirius.
Mm. Ja, men alltså det var samma där. Det var också, jag var med så mycket. Alltså, återigen, fokus på mig. Nej, jag var med så mycket känslor och saker att hantera. Missade avspark, jag kom precis upp i logen till första målet. Jag var tvungen att sätta min dotter i en bil och hon skulle ta sig iväg. Och så, hela matchen var bara, jag var bara glad att de vann. Glad att det såg bra ut, glad att de fick en utvisning som en lugn och säker match. Så jag inte hantera för mycket känslor rent kring det. Men inte mycket, alltså jag har knappt några minne från matchen, jag ska vara ärlig. Det var så mycket annat att hantera, men glad att det gick bra.
Kan jag säga att det var väl en viss nacketolv också, eftersom jag säger att det var herrar Rosenberg, Safari och Asi som
ja,
satt bredvid.
Alltså jag fick inte en lugn stund, så det vägde också innan Safari var en centimeter från mitt öra. Så att, men det var kul att träffa dem, de har jag inte träffat på ett tag. Så att, det var en bra kvalitet i den logen.
Vad tyckte du om matchen, Max?
Jag tyckte att det var en ganska typisk MFF-match för det här året egentligen, när man långa stunder dominerar väldigt tydligt och väldigt klart. Har någon liten svacka, framförallt i mitten av första halvlek, om jag minns rätt, där man liksom dippar och man undrar lite grann att det behövs ett mål till här så att det liksom är en trygg resa. Men det är en oerhörd skillnad mot förra året ju, i lagets uppträdande och självförtroende. Och framförallt fortsatt, jag vet inte hur mycket, jag har ju sett andra matcher också Pontus, men att man har roligt när man spelar känns det som.
Jo, men det är det generella intrycket jag får av att titta på det, men också det jag hör av spelarna. De som jag har haft en relation med och de jag har pratat med under säsongens gång, så är det ju det man hör ju, att de har kul när de tränar, de har kul när de spelar fotboll. Det finns en tydlig struktur, det ser jag själv i mina fotbollsögon. Det finns en tydlig struktur i vad man vill göra och vilken typ av fotboll man vill spela. Det finns en, jag pratar mycket med Rosenberg om de här sakerna, att det ska finnas en röd linje i Malmö FF. Den linjen börjar man se nu, att man vet vad Malmö står för. Så att jag är också jätteimponerad av och det.
Sen är det ju alltid en spelare som sticker ut mer och mer för mig, det är Busanello, som bland annat hade en fantastisk passning fram till 1-0-målet. Det är lätt att tycka att ja, men det var bara ett inspel, men det var liksom en klinisk precision mellan spelare. Och dessutom, människan springer vansinnigt mycket upp och ner och ändå har så hög kvalitet på inlägg.
Vi har ju pratat om det någon gång tidigare, att när han bara joggar så ser det ut som att han har ont precis överallt. Men när han får springa i full fart så ser det mycket bättre ut.
Om man spinner lite grann där och tänker framtid också, så tänker jag så här, han är väldigt, alltså han är väldigt bra på fasta situationer. Mm. Och jag förmodar att du kommer att dyka upp på en del hörnor. Mm. Och då är väl serven väldigt viktig, kan man väl säga.
Jo, det är det. Jag hade ett bra samtal med Henke och Teo precis innan jag gick in och gjorde media med mer på stadion. Så hade snackat vi om generellt om Malmö och så här. Men det var också en av de saker som jag tyckte var att fasta situationer är någonting som vi, eller som Malmö måste bli mycket bättre på. Framförallt för att man har så otroligt mängd fasta situationer varje match, för att man är så dominant som man är. Det är bara tillbaka till vad jag varit, vad jag kommer från i Premier League. Där oftast, nästan alltid i topplagen, är de bland de bästa. City, de som alltid gör mest mål, Liverpool 2 och ja, Brentford. Och Brentford är för att vi har ju hamnat så högt som vi har gjort på grund av detta här. För att vi har tagit fasta situationer på så stort allvar. Så att, vad säger man, att en tredjedel av målen i fotboll görs på fasta situationer, och ibland känns det som att man glömmer bort det. Så jag var själv samma när jag var ung i Malmö, men hörna, ska man upp där igen? Och lite det stuket, så, men det har jag ju lärt mig hur viktigt det är. Inte bara offensivt utan även defensivt, och därför har jag ju brottats med Fedel om hur vi ska ha strukturen där. Men nej, det ska bli, jag tror vi har många vapen. Jag pratade med Isak Monde efter matchen, att vi är ett par som är farliga på huvudet här nu, som kan hjälpa varandra.
Jag tror att Pontus då kommer att vara en viktig del, inte bara som att själv nicka mot mål om jag uttrycker det så, men dra på sig uppmärksamhet och skapa ytor åt andra spelare, för det blir plötsligt en spelare till att bevaka.
Mm. Ja, för det får man säga liksom, det finns ju såklart en fysisk aspekt i det också, alltså hur man har byggt laget. MFF har ju i perioder åtminstone haft ett lag som inte har varit liksom det längsta, så att säga. Mm. Men hur ska man, hur kringgår man det?
Jag har alltid varit klart att det fysiska attributen kan påverka i fotboll. Men bara för att du är lång och bara för att du är stor, så ska du inte kunna tvungen att behöva springa mindre eller ha möjlighet att kunna springa mindre än någon annan. Bara för att du är liten ska du inte ha möjlighet att kunna vara lika bra på fasta som är längre än där, utan det. Man brukar säga att ålder är bara en siffra, lite så är det med en centimeter. Okej, det kanske inte alltid är lika så, men alltså att vi ska kunna vara bra på det. Det handlar om en struktur, en tydlighet, vad man ska göra på varje fast situation. Och jag har snutt med mig playbooken från Brentford, så att Henke bad om det, så jag ska skicka den till henne ikväll, så snor vi lite idéer därifrån. Men det handlar om att ha en väldigt, det hade vi en väldigt bra struktur, att man vet vad man ska göra, man vet vilka, vad ska man säga, plays man har. Och då är det inte alltid centimeterna som avgör hur många mål man gör.
Kan du berätta mer, hur ser en sån bok ut?
Ja, men jag hade en nära relation med vår. Vi hade en sån set-piece manager. Bernardo heter han, från Mexiko. En riktig, svårt att beskriva, men riktigt, riktigt bra på det han gjorde. Väldigt passionerad. Och jag var väldigt driven i att hjälpa honom och få honom och få ut hans ord i gruppen. Och hans present till mig, eller hans gåva till mig, tack till mig, var att jag fick hans, vad som säger, playbook. Så jag har alla varianter alltid med mig hem, så att sen när ni har nya saker de kommande tiden så vet ni var det kommer ifrån.
Är det liksom filmer på paddan?
Nej, men det är mer alltså en manual av alla, ja, alla saker vi har gjort. Och jag vet ju vad det är. Så det, hade jag bara sagt, så hade de frågat mig, kommer du ihåg vilka plays ni gjorde i Brentford? Så hade jag säkert kommit ihåg mycket. Men när man har alltid fysiskt material framför sig, det är ännu lättare.
Jag tycker det låter jättespännande. För jag tror, med respekt för alla som jobbar i Malmö FF, så tror jag det är bra att få lite input utifrån just på sådana situationer också. Inte minst då från den ligan kanske som är mest berömd för att kunna, och ni är väl, jag vet inte, ni måste ha varit ett av de allra starkaste lagen.
Vi gjorde nog mest mål, eller vi hade, de räknas som plus minus, jag tror vi hade mest plus av alla lagen den här säsongen i alla fall.
Men sen matchen i stort, det var ju väldigt stabilt egentligen. Det var efter 3-0 och det är typiskt där också när det blir en utvisning att det liksom ebbar ut lite grann. Det jag tänkte fråga dig bara, Pontus, Malmö släpper ju in två debutanter på slutet. Och du har ju själv varit där en gång i tiden. Är det bra och viktigt liksom att få de där minuterna och bara ha det undanstökat på något
Ja,
sätt?
Det tror jag, det är jätteviktigt. Framförallt för personen i frågan, vad det Adrian och heter han andra?
Ellison,
exakt. Just han det. Tränade med oss, att han såg faktiskt riktigt bra ut. Det är ju Mackan och Berangs spelare också, så de har tvingat mig att ha koll på honom. Så. Men nej, det betyder jättemycket. Jag tror det betyder mycket även för Malmö som förening. Och visa att det kommer upp nya det hela tiden. Att det finns en tro om att man ska kunna ta den vägen. Alltså, det är en sak att ha mycket pengar och att man kan köpa in nya spelare. Men det ska också finnas en väg för de här. Och det tycker jag Malmö bör göra nu, att de börjar bygga truppen och föreningen på ett klokt sätt. Inte för stora trupper. Det är klart, du kan inte ändra en trupp på ett fönster. Men jag ser ändå tendenser till vad de vill. Vilket gör mig trygg, vilket gör det som är skönt för mig att komma hem till ett fungerande bygge, någonting som jag tror på. Jag var ganska kritisk förra året till vissa av mina saker, som ni vet hur jag är, och för jag frågar så försöker jag svara så ärligt jag kan, och det kan inte alltid tas emot av alla på ett positivt sätt, men jag var ganska negativ kring saker och ting kring Malmö förra året, men då är jag exakt omvända nu. Jag tycker jag ser, som jag sa, tydlighet, struktur, inte bara på plan utan även utanför i hur man bygger föreningen och har stor framtidstro till det här.
Och just det här var väl en liten detalj, just att man släppte in de här två unga killarna nu. Det har ju varit så under säsongen att Rydström har ju vågat liksom markera och ta upp de här unga i trupp.
Ja, men exakt, så var det inte. Jag vet inte vem jag hade den diskussionen med, men truppen och bänken i fjol, då hade man ingenting att spela för heller. Men ändå så satt en massa, vad ska man säga, äldre spelare på bänken och ingen av dem kom in. Man använde inte alla byten. Och så det fanns, jag vet inte, förra året var som det var. Vi ska lägga det åt sidan, så inte gå tillbaka till det mörkret. Men nej, jag är glad att det har, att vi är på det exakt omvända nu när allting nästan är positivt.
Kommer du ihåg din egen debut?
Ja, det är klart jag gör det. Det slog han som kom in av det. Hade ju nummer 41 på ryggen. Det hade jag också när jag kom in i min debut mot Djurgården borta. Jag säger, ja, det är klart jag kommer ihåg det. Det glömmer man ju aldrig.
Men då kom du in som anfallare då?
Ja, sista 10. Jag tror vi ledde 1-0 eller 2-0. Vi vann i alla fall, minns jag det som. Ja, det är ju det. Det är en av mina större dagar i livet, om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer ihåg min telefon. Detta är innan sociala medier och sånt fanns ju. Men alltså, det bara trillade in sms ju. Och vibrerar hela tiden. Det kommer jag nog aldrig glömma. Det var en väldigt stor dag. Såklart sen när jag väl började spela och starta match och sånt, det var också stort. Men att göra första matchen, första minuterna i Malmö-träningen, det var, det minns jag som
stor. Nu har man liksom det i bagaget och har gjort det. Liksom,
så. Ja, exakt. Sen är det inte tvunget att bara för det så går det sen riktigt snabbt att ta nästa steg och nästa steg. Det kan ta tid, så var det för mig också. Jag gjorde det, och sen plötsligt några månader efter så var jag mittback och konkurrerade och hade många spelare framför mig, var väldigt långt ifrån. Så att saker och ting kan hända på vägen, men det ger ändå något att man får, man känner så individen att man, de har en klubben att tro på en.
Jag tänkte just innan, men jag får ta den också bara. Det var väl Rolle Nilsson, va, som gjorde dig till mittback, om jag inte minns. Mm.
Rolle tillsammans med Ricky Dahl, han brukar alltid ta på sig cred. Och Greger också, att de pushade att testa på henne som mittback.
Kommer du ihåg hur du tänkte då? För jag menar, du liksom var anfallare och har drömmen att göra mycket mål.
Jag kommer ihåg nästan i detalj. Jag kommer ihåg att de berättade för mig i en bussresa i Spanien på försäsongen. Jag tror det måste ha varit Rolle som pratade med mig. Och så jag tror vi har tre mittbackar tillgängliga och vi behöver vara fyra på träningen. Där spelar vi med fyrbackslinjen, så de ville ha så, ja, två startar och sen två som kunde vara i motståndarlaget då. Så var det ju Jasmin och Danne och så jag och Halsti då som tre och fyra. Och då visste jag ju, för hade jag inte varit det så visste jag att det hade kanske varit anfallare nummer 6-7 istället. Vilket gjorde mig långt ifrån att vara involverad i träning och så här. Så då sa jag ju direkt, ja, jag vill vara mittback. Jag vill stanna kvar i Malmö, så jag vill vara mittback. Sen alltså, gick det bra. Jag gjorde det bra på U21-matcher, kommer jag ihåg, internmatcher. Sen är det saker och ting i livet tillfälligheter. Alltså. Jag brukar tänka på detta nu, framförallt sen jag flyttade hem och jag pratat med Jasmin ett par gånger. Alltså, om inte Jasmin hade skadat sig, vad hade hänt med mitt liv då? Vad hade hänt med min fotboll? Sådana saker ibland, man kanske glömmer bort det ibland. Det är mycket tillfälligheter i livet alltså. Och även i fotbollen. Det är klart att otroligt sorgligt det som hände Jasmin. Jasmin var min närmsta kompis och jag satt nästan ihop med honom. Men på något sätt så öppnade han upp för mig. Mm. Och vad hade hänt om inte han hade skadat sig? Kanske hade det positivt ändå ju. Det vet man aldrig, men på något sätt så är det så små
det saker. Där är ju likadant målvaktssidan. Johan Dahlin skadar sig och Robin Olsson kommer in. Hade varit väldigt långt ifrån spel och så plötsligt så är han landslagsmedlem. Ja.
Men när du fick den frågan, tänkte du att ja, men det här skulle nog kunna passa mig? Hade du testat
någonting? Jo, men alltså, min storebror Peter har alltid varit mittback. Det känns på något sätt att jag alltid haft i ryggmärgen. När vi var yngre var det så, jag spelade på mitten först, gjorde 0-0, så gick jag som anfall och gjorde mål, sen flyttade jag ner som mittback för att försvara. Så jag spelade alla de rollerna när jag var ung. Så, alltså, jag hade ju bara när jag var ung, alltså, det kan låta som klyscha, men när jag skrev på mitt första kontrakt med Malmö så sa jag till min agent, alltså, ge mig ett så långt kontrakt som möjligt så jag kan vara en Malmö-spelare. Det räcker för mig. Jag var inte nöjd, men det var så stort för mig att få ett kontrakt i Malmö FF. Och sen då när jag väl började träna och bara få vara i truppen och få veta, okej, jag är fjärde mittback, du vet, jag kommer vara i min position varje träning, jag kommer vara involverad i varje träning, jag kommer inte vara så vid sidan av när vi spelar 11 mot 11, utan jag är fjärde mittback och jag kommer vara involverad. På något sätt så var det nog för mig där och då. Men sen så har saker och ting slått hänt under resans gång. Och min skalle har väl blivit ännu starkare och blivit ännu bättre. Samma där, det är tillfälligheter ibland. Alltså.
Det är rätt intressant och det är en annan diskussion. Men just det där att man kanske låser fast unga spelare för tidigt vid positioner också. För att man inte ser utvecklingen.
Ja, men jag tror det är vanligare idag att man som ung testar på flera positioner. Han här Adrian som kom in nu hörde att han... Jag vet inte vilken position han är, men på träningen har varit ytterback någon träning, någon mittfältare någon träning, offensiv någon. Så det är samma där. Man måste nog vara idag tillgänglig på många positioner som ung för att komma upp och få chansen att träna och så här.
Ja, så det är klart, innan man har etablerat sig så ökar det ju givetvis ens möjligheter till speltid om man är användbar på flera olika platser. Nu hamnade vi väldigt långt bak i tiden, plötsligt. Det var meningen. Men jag tänkte återvända till det du sa här med dagens träning och att du är sugen. Och så. Hur mår kroppen?
Ja, men alltså, jättebra.
Kan du spela på lördag om du blir uttagen?
Ja. Alltså, jättebra. Alltså, jag har en mental återhämtning som jag inte haft på så många år. Alltså. Jag har under hela min karriär alltid haft två klubbar att tänka på något sätt. Nu kan jag lämna allt det åt sidan, Brentford, Leeds, Turin och bara ha fokus på Malmö. På något sätt har jag fått ett lugn och en harmoni. Och sen har jag haft en uppbyggnadsperiod på 6-7 veckor här nu där jag kunnat träna fullt. Men ändå haft ett lugn och inte behövt stressa kring saker och ting. Det var som att förra året i Premier League när jag spelade varje match. Man blev blind ibland. Alltså. Det är som att jag känner mig typ så odödlig. Jag kan bara ta med nya uppgifter hela tiden. För jag vet att jag kommer ändå spela. Jag kommer ändå aldrig inga skador. Det kan inte hända mig. Så kommer den dagen när man springer in i väggen. Man tror att man inte ska komma dit, men... Förr eller senare, så jag har ändå haft tur i min karriär med skador. Men det jag har lärt mig under detta året är nu den mest lärorika säsongen i min karriär, inte att lära känna mig själv som person och som människa. Att det finns gränser för allting. Alltså.
Hur var det då? Att liksom, för det här var ju egentligen din första längre skadeperiod.
Mm. Ja, men det var det som problemet. Alltså, det var inga långa skador egentligen, någon av dem. Ju. Jag har haft tre skador under en säsong. Som jag hade spritt ut dem på 7 eller 9 år som jag varit borta, så hade jag ju inget tänkt på någon form av skada under min karriär. Men när det var gjort så att jag fick en skada och sen så kom VM, vilket gjorde att jag fick det blev bara hackigt allting. Det blev längre vad det befarade, sen kom jag tillbaka och skulle spela. Blev lite sjuk och sen så pushade jag mig själv för mycket och så fick jag ett bakslag och sen ja, rehab på det. Och så när jag, då hade jag det som en ursäkt att när jag skadade nu ska jag pusha mig själv alltså, så hårt. Alltså, jag ska vara först in varje dag, lämna sist. Jag ska, alltså, ska döda mig själv varje dag. Det som något sätt jag gjorde, det blev för mycket. Sen när jag kom tillbaka den sista gången, alltså, då kände jag mig verkligen alltså, i mitt livsform. Jag kände mig så bra alltså, på alla sätt och vis. Och sen spelade jag ju 4 matcher på, tror jag var 12 dagar. Samma där, jag kände inget, alltså, jag kände så bra. Den matchen jag skadade mot Newcastle, jag tror jag hade en nick i stolpen efter 5 minuter. Det kändes skitbra. Pang, boom, så bara kommer det igen. Ja. Så det var som att, alltså, med facit i hand, som de alla sa, jag skulle aldrig spela den fjärde matchen efter 11 dagar. Ju. Men det var som att jag dikterade vad jag tyckte var bäst. Jag sa, nej, jag känner mig hur bra som jag vill spela. Så det har jag nu lärt mig att ta nu. Det är bättre att jag lämnar det i någon annans händer. Typ ja, Mark som då, och Henke och fysiskt med Jesper och de här. Det är bättre att de hanterar de här sakerna. Så inte jag dikterar vad som är bäst. Så jag litar på dem, att de tar beslutet som är bäst för mig. Så det har jag nu lärt mig under den här säsongen.
Och jag tänker spontant att på något sätt kanske det är bra då för dig att ni inte spelar Europa-kval i sommar.
Det har jag sagt också, ett egoistiskt tänk så är det ju det. Ja. Det är inte bra för Malmö som förening. Vi vill ju såklart vara i Europa varje säsong. Men från mitt eget perspektiv så får jag inte den stressen. Plus att vi också leder tabellen. Det är ingen stress rent av. Det ska inte avgöras nu. Utan vi har ju alla toppmatcherna i slutet och så här. Och Häcken och Elfsborg och så här. Så att det är inte nu jag ska vara som bäst.
Ja, och samtidigt tror jag faktiskt att Malmö FF som förening kan må bra av att inte spela Europa. Mm. För att det kan väcka hungern igen både hos spelare och supportrar.
Nej, enig. Enig.
Du sa någonting rätt bra om det här året innan när du mötte media. Du sa att det har känts som 5 år.
Mm. Ja, men så ta de sista 4 åren. Vi ska prata om hela min tid i Brentford så har det ju hänt, alltså, det har hänt så mycket. Jag tror inte man från utsidan förstår hur intensivt det är att spela Championship första 5 som vi började där. Alltså 46 matcher plus att jag hade då playoff 3 av dem. Så 49 matcher. 3 säsonger i rad med allt vad det innebär. Och det är inte så att som ibland i Malmö så nu mot Sirius. Man leder 3-0 och man typ så tar det lugnt sista 30. Och sen, där är det krig i 90 minuter varje match. Och så det är all in från allt och alla. Och göra det under, ja vad gjorde jag det, 7 år. Med 3 Leeds och 4 Premier League, 2 år i Premier League. Med 7 år i England. Alltså jag tror folk förstår nog inte hur intensivt det är. Plus då som jag sa, allt annat runt omkring som jag har gjort. Tatt min kaptensroll på en roll som kanske... Jag ska inte säga att jag inte borde, men jag har gjort det nästan alltså på ett maniskt sätt om att pusha alla. Jag ska alltid sätta direktiv, jag ska alltid sätta standarden högt och alltid ha ett intresse för att hjälpa alla andra och så här. Ibland blev det som att jag, eller slutet blev det som att jag glömde bort mig själv. Så att man har nu, jag har lärt mig otroligt mycket under den här säsongen.
Om man får ta den tråden också, det så, du sa det här, du har haft 2 klubbar att tänka på.
Ja.
Har det ibland varit, är det nästan... värre att vara supporter till MFF än att spela i MFF? Alltså rent, om du står känslomässigt.
Jag fattar vad du menar, men för mig har det också varit att jag ibland känner att jag missar att det här roliga ibland när det går bra för Malmö. När Malmö går till Champions League, när Malmö vinner guld och jag har alla mina kompisar på plats som firar, de ringer mig på FaceTime. Alltså ibland känner jag ju såklart en ånger, hur kan jag missa detta här? Hur kan jag tillåta mig att missa detta här? Men sen bara sen så allt fint jag fått vara med om ute i Europa så väger det ju upp ju. Men att tänka maniskt 24-7 på 2 klubbar, det är såklart, alltså, det är nog att göra med en klubb, men jag har gjort det med 2 klubbar i 7 år. För jag har alltid sagt att mina klubbar jag spelar i har jag verkligen tagit mig an till 100%. Och framförallt de sista 4 åren, jag fick en så tydlig roll som jag ändå fick. Men jag har också tänkt att alltså, den avtackningen, den förvärvet jag fick från Brentford, det hade jag aldrig fått om inte jag hade gjort, om jag inte hade varit som jag hade varit. Så på något sätt är det så jag tar hellre att jag haft de här 3 skadorna detta året för att få det jag fick. Hade jag varit där bara för min egen del och fått, typ, så varit, jag har inte brytt mig om de andra. Och, ja, jag kanske inte hade fått de 3 skadorna, men jag hade aldrig fått det förvälet. Och det är tacket och det jag gjort för klubben som det blev. Ja, det är jag övertygad om.
Men det, utifrån så känns ju Brentford och Malmö FF känns ju som ganska olika klubbar. Vad var det som fick dig att känna så starkt för Brentford när du var där?
Jag vet inte. Alltså jag kände ju exakt samma för Leeds när jag var där ju.
Ja, men jag tänker att det är lite mer. Alltså lite Leeds och MFF har ganska stora likheter.
Ja, men alltså, jag tror den sommaren där 19, det tog otroligt hårt på mig. Alltså för allting gick så snabbt så var det som att jag inte hanterade alla känslorna där och då. Utan det var bara pang, boom, utslängd från en klubb. Pang, boom, hitta något nytt. Och då kom Brentford med öppna armar. Det var som att då kände jag från dag 1 en enorm tacksamhet från dem och för att de trodde på mig. Så bara tog jag an mig uppgiften med... Ja, med 100%. Och sen blev jag kapten efter 2 veckor. Bara det sa ju en del om vad de trodde i mig. Då ville jag verkligen ge tillbaka någonting. Och sen från det så egentligen, jag har inte hunnit reflektera och stoppa upp och tänka vad som egentligen har hänt. Det är ju nu jag har kunnat göra det. Allting har bara kommit och sen kom en pandemi i det. Och sen en playoff-final på ett förlust på ett fullt, eller på ett tomt Wembley. Som var helt surrealistisk. Sen 7 dagar senare ska jag börja en ny försäsong. Det var så mycket som har hänt. Uppe i Premier League, jag har 2 säsonger där. Och sen hela tiden haft den här frågan. Annars ska du hem till Malmö. Så det har varit så mycket. Så att det lugnet som jag känner nu har jag inte känt på så lång tid.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jag tänker på det här förhållandet just i Malmö. Du har varit så öppen med det hela tiden. Har du ibland ångrat att du liksom har pratat så mycket om att jag ska komma hem? För att du liksom... Du har nästan fått svara på de här frågorna i 5 år nu, känns det som.
Nej, det kan jag inte säga att jag har ångrat. Alltså, jag har ju hela tiden vetat att jag ska hem. Så när jag bara får en timingfråga. Alla som känner mig, alla som har följt mig vet att jag är en känslomänniska. Så saker och ting kan hända och ändras och vändas fram och tillbaka så snabbt. Och samma där, så jag var ju helt en timme ifrån att signera ett nytt kontrakt med Brentford. Så att så nära var det ju. Och då har jag inte suttit här nu. Så att...
Vad var det som avgjorde? Ja, men vilken känsla var det?
Ja, alltså, jag vet inte alltså. Det enkla svaret är att jag fick den skadan. Alltså, när jag fick den skadan så var ju dialogen, för det hade vi precis blivit överens några dagar innan där. Då sa vi, av respekt för så här, men vi gör allting klart och fortsätter tillbaka. Bara för säkerhetsskull. Det här är inga problem. Jag bara, ja, absolut inga problem. Och sen, så ja, sen åkte jag hem där under VM och gjorde rehab de sista veckorna med Malmö. Nej, jag vet inte. Alltså, jag kommer inte ihåg vad det var som gjorde att jag bestämde mig. Men
kan man säga, kan man nu när allting är klart liksom säga att då bestämde jag mig för att jag skulle hem till Malmö?
Ja, jo, men så var det ju. Alltså,
när var det redan i vintras? Eller var det?
Ja, det var ju typ i november under VM där ju. Ja, då satt jag i ett rum på stadion med Henke ju. Och då hade jag inte bestämt mig heller ju. Men det var typ som där och då hände någonting. Att någonting klickade, ja. Och sen... Sen så var alla de andra saker som skulle lösas rent praktiskt. Och det är inte bara så att jag kan säga nu ska jag flytta hem och sen är det inget mer med det. Sen det är mycket som ska lösas. De har familj, de har massa praktiska saker och allt sånt här. Och det ska komma sig överens med klubbar och kontrakt och alla de här bitarna. Men på något sätt så där och då bestämde jag för att okej, vi ska lösa det här. Men sen får man inte glömma heller, utan Malmös vilja att lösa det och framförallt Anders Pålssons vilja att lösa det, så hade vi nog inte löst så snabbt som vi gjorde. Det hade nog blivit en mer utdragen och lång process. Så det fanns ju en vilja från båda parter att lösa det.
Jag förstår det. Henrik Rydström satt jag med för någon månad sedan och han pratade sig så varm och började berätta om ert förhållande och hur ni liksom hade rätt länge hållit kontakt och snackat.
Ja.
Varför? För du propagerade ju liksom även utåt för honom som tränare i Malmö FF. Vad var det som gjorde att du kände att det skulle fungera?
Att det han fick fungera i för Sirius, men sen framförallt Kalmar som jag följde ännu närmare, att få det fungera med ett material som är klart sämre än det Malmö har, gjorde man övertygad att skulle han bara fått ännu bättre material skulle det bli ännu mer dominant. Alltså jag har ju haft del av, jag har spelat in vad ska man säga, den mest statistiknördiga klubben i hela fotbollseuropa, såklart. Jag har ju varit lärare med så mycket som möter av dem, tagit med andra så mycket som möter av dem, och de har ju verktyg från en annan värld. Och bara kunna följa Kalmars resa där och vad han har gjort med dem, gjorde mig övertygad om att skulle han få chansen i Malmö så skulle det lätt att säga nu när det väl har gått bra också. Men jag var ju ganska tydlig redan i höstet att han är Sveriges mest intressanta tränare och han har ju levt upp till de förväntningarna i alla fall. Så att, jag såg det som en match made in heaven. Sveriges bästa tränare tillsammans med den bästa truppen, att det skulle bli bra.
Men påverkade det, nu har ju inte jag liksom riktigt kronologin är klart för mig här, men påverkade det tränarvalet ditt beslut?
Vägd in, absolut, men det påverkar nog inte, det kan jag inte säga. Alltså, hade inte Malmö fått Henke så är jag övertygad om att de hade hittat något annat bra. Men gjorde mig såklart jätteglad att det blev så. Alltså, när jag pratade med Henke första gången för, vad kan det vara, 3 år sedan, hade jag ju ingen aning om att vi skulle jobba ihop några år senare. Alltså, det fanns ju att han var klippt och skuren för att vara tränare i Malmö, det visste jag ju alltid. Sen ska det alltid ingen timingfråga, att han kanske så att han kommer till Malmö så lämnar han innan jag hinner komma hem, så att allting är en timingfråga i fotboll. Men alltså, som jag sa, än så länge har det varit som att jag har lärt hans saker och jag har pratat om mina erfarenheter till honom. Nu är jag så otroligt, så fram emot det, så enormt mycket att lära mig av honom och det han står för, hans typ av fotboll, och få växa in i det. Så att det ser jag fram emot.
En fråga som jag tänkte jag skulle återkoppla till det här när du pratade om Brentford och även för all del Leeds. Alltså, du är ju en spelare som identifierar dig så oerhört liksom starkt med den klubben och den förening som du representerar. Vad beror det på?
Ja, men det är det, för jag har lärt mig känna fotbollen genom mitt supporterskap till Malmö FF. Jag lärde känna fotbollen genom en passion till ett lag. Typ enkelt förklarat. Och sen, på något sätt ibland känns det som att det är bara en bonus att jag är bra på fotboll också. Om man kan förenkla det. Alltså, det är klart att jag vet att jag kommer komma hem nu med skyhöga krav och allt vad det innebär, att var jag kommer ifrån och så här, och vad Malmö gör för att få hem mig. Men ibland, om man bara kan säga, alltså, jag är bara så glad för att vara hemma och spela fotboll för min förening. Sen så, ja, som jag sa, det är en bonus att jag är bra på mitt jobb också. Men ibland är det som att jag bara, ja, det är så jag lärde känna fotbollen. Passion till ett lag. Egentligen, varför det jag sa också innan när jag skrev mitt första kontrakt med Malmö. Jag var bara glad nog att vara där. Alltså, han dröm bara det. Och sen, ja, nu ska du få vara fjärde mittback och träna varje träning med A-laget. Ja, bra, tack. Det är en dröm bara det. Men lite så har det varit. Och sen, då när jag har testat mina vingar ut i Europa, så har jag alltid känt att okej, men plötsligt handlar det om att vara dig själv. Var så som du var tidigare. Var så som du var i Malmö. Var som när jag kom upp i Malmö. Så var samma. Jag blev inte publikfavorit bara för att jag sa att jag är från några läktaren, jag är från Ståplå. Utan det handlar om också att leverera och visa det på planen. Och hade jag inte gjort det, så hade det inte blivit samma sätt. Det är samma nu när jag kommer hem. Alltså, det är väl den kärleken jag får för att jag är den jag är, både på och utanför planen.
Du tangerar ju det hela tiden, men kan du liksom beskriva mer vad det är som gjorde att du fick den här kärleken till Malmö FF?
Du, var kommer den ifrån? Ja, det måste vara för mina föräldrar först och främst. Ju. Att de tog mig till matcherna tidigt. Mina storebröder hade väl en aktiv supportergruppering under slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Föddes direkt någon form av kärlek till det som hände på läktaren mer än det som hände på planen. Alltså, jag kommer ihåg när jag gick på mina första matcher på norra läktaren. Mina första frågor när jag kom in på arenan var alltid kommer Shingen idag? Shingen var kapo då. Så det var min första fråga. Jag sa inte varje start eller något. Kommer Shingen idag? För han var ju kapo. Det var det viktigaste för mig. Sen tvågade jag två. Typ så, kommer trumman? För trumman hängde alltid ovanför på andra sektionen. Så då var de två frågorna jag hade när jag kom på matcher när jag var ung. Så man måste säga det väl en del. Att det var så jag lärde känna fotboll och Malmö FF. Sen så, jag har alltid haft en talang. Alltså, jag har alltid varit duktig på fotboll och så här. Ja. Men det är en kärlek jag känner för rent supporterskap, för det som händer på en läktare. Sånger, ramsor, tif och allt det här. Det har alltid funnits. Alltså, vi startade ju en supportergruppering när jag var ung. Främst i Malmö, men också även ute i Arlöv. Där vi gjorde tif till Arlövs BJ och alla de här sakerna. Så det har alltid funnits i mitt liv. Återigen, sen är det bara en bonus att jag har varit bra på fotboll också. Ju.
Jag tänker, en som jag inte, du har liksom syns på läktaren och sådär. På olika ställen i Sverige, inte minst, men ett väldigt speciellt minne är ju när du faktiskt går först i marschen när MFF ska möta Chelsea. Jag tänker mer sådär, hur blir reaktionen i England? För att det var ju alltså, så väldigt, väldigt speciellt.
Alltså, det hände ju 2 gånger först så hände det med Leeds ju, när de fick Chelsea i 16-delen där i Europa League.
Just det.
Men det är också en sån sak, det är som att jag har haft tur. Jag kommer ihåg det så väl när låtningen gjordes, satt där hemma och bara bad till Gud, snälla ge mig ett London. Jag tror Arsenal var också med i dragningen. Ja. Ge mig nu i England så jag kan åka till matchen, och så kommer du upp då, Chelsea i Malmö. Så bara det är som att det är menat att hända ju. Nej, jag kommer ihåg det så väl. Jag tränade träningen med Leeds, jag måste ha en torsdag vid Europa League ju. Klar vid 12, så tog jag bussen till London tåget till London vid 2 ju. Fram till matchen och sen en taxi därifrån. 4 timmars resa hem efter matchen. Sen träning dagen efter, sen match. Det är det jag menar, jag har levt ett liv som kanske inte har varit det bästa alltid. Saker och ting som jag sen har lärt mig senare, att det kan inte, man är inte odödlig. Men där och då så var det ju värt det för att se min förening. Men.
Ja, men jag tänker också, det var ju också kanske saker som landade ganska väl hos supporten.
Ja, men det är också sån sak, sådana saker har aldrig, alltså det är inte något publikfrieri. Det är nog enkelt.
Nej, det är inte det
jag
menar.
Nej, jag vet inte menar, men så tror nog folk som inte vet vem jag är och hur jag är. Robin Olsen är alltid på mig att jag gör saker för att det ska se bra ut. Så nu, efter 10 år när jag varit med mig själv och gjort samma saker hela tiden. Alltså det är ju inte det. Alltså det är bara så här jag är. Vissa uppskattar det, vissa gör det inte. Men alltså jag ska inte ändra mig själv. Alltså det är så jag är.
Jag tror att folk i den här stan...
Nu börjar folk fatta. Jag tror även Robin börjar förstå det nu.
Alltså, han som sa att FCK var...
Nej, det har han inte sagt.
Men där, en liten koppling där till matchen som jag har med vad du tänker om... Malmö sålde ju slut biljetterna på Sirius-matchen. Och det var ju mycket tack vare att du skulle presentera. Så är det bara, för mitt i sommaren brukar det vara tuffare. Men ändå så var det 3000 tomma stolar. Och det är ju alltså årskort. Om jag har fattat rätt så i England, i USA är det definitivt så. I England kan man ju, tror jag också, sälja vidare. Alltså, känns det lite futtigt det där att andra människor inte kan komma dit?
Jo, det gör det väl. Alltså, jag är inte så involverad i den frågan. Den här frågan har väl varit en problematik i Malmö under många år, om jag minns det rätt. Alltså, Malmö får ju pengar, alltså, biljetterna är ju sålda, så det innebär att Malmö får pengar. Men det är klart att intresset är så pass stort att man kanske måste sätta tydligare krav på de som köper biljetterna att det ska användas. Gör det inte det så finns det en risk att du blir av med dina biljetter, för jag är helt övertygad om att de kan gå vidare till ett annat företag.
Alternativt att man just kan ha en att man kan sälja vidare, ja. Alltså för enstaka matcher.
Men exakt, tydliga ting att kommer du inte använda dina biljetter så finns det alltid någon annan som kan använda dem och vill använda dem. Så att det finns en dialog mellan de som sitter på årskorten och Malmö FF som förening. Så jag tror Malmö måste nu bli ännu kraftfullare och tydligare vad som krävs för att ha överskott på de här. Det är väl främst klubbstolar vi pratar om. Men ja, det är säkerligen på andra sektioner också. Men alla stolar är ju såklart, har du ett överskott på en stol så vet ju Malmö vem det är. Att man har någon form av...
Ja. Det är framförallt nu när det är semestertid. Ja. Det är inte konstigt att folk är bortresta, men det är lite synd att man inte kan använda dem.
Men det är ju också, det är en diskussion som kanske får föras på två plan. För det är ju det är väl kanske främst Malmö som drabbas av detta. Alltså som har en arena som är lagom stor för att sälja ut, så att säga. Jag vet inte hur det ser ut i Stockholm riktigt, men där krävs det ju ganska mycket till för att de ska sälja slut med sina biljetter. Och de fallen som vi pratar om, där är det ju liksom ligaorganisationen som står bakom det här vidareförsäljningsplattformarna. Och det krävs ju liksom, jag vet inte om incitamentet liksom för SEF att ta fram något sånt är så stort, om det bara är en klubb som har den problematiken. Ja, sidospår.
Det är ingen fråga för mig, jag har andra frågor att jobba med.
Men när jag tänkte, när vi ändå är inne på det här med engagemang och så hade du hade ju din dotter med dig på innerplan och hon var ju också hade en ganska framträdande roll när du och MFF presenterade övergången. Varför är det viktigt för dig att hon är en del av detta?
Jag har nog inte ett bra svar på det, men jag ska vara helt ärlig. Hela tanken, hela idén med allt det här började med att jag har en tatuering som jag gjorde för lång tid sedan, där jag och min pappa då illustrerade att det går mot gamla stadion. Och så jag bara spann på den idén när vi då bestämde för att göra en presentationsvideo. Så jag var också ganska involverad i det ju. Och sen allt som hänt efter det, det har bara blivit, jag vet inte, det är mitt sätt att, vad ska man säga, hantera känslorna på ett bättre sätt att ha med henne. Jag kan känna att okej, nu börjar det bli för mycket, jag kan vända mig till henne. Framförallt under mitt avskedstal i Brentford så var det så att jag hade med henne. Plus att hon vill, alltså, och plus att hon är en så viktig del av mig. Jag har alltid sagt att någonting hände med mig när jag blev pappa till henne. Alltså, jag är en dotter till som jag älskar exakt lika mycket, men Bella, någonting hände med mig. Hon blev också i takt med att okej, jag blev utslängd från Leeds. Blev välkommen till en ny klubb i England och blev kapten. Men hon var med på allt detta här och hon var på något sätt min inspiration till det hela. Enkelt förklarat. Och nu är det bara, jag bara så glad att hon vill vara med på alla de här sakerna.
Hon ser ut att trivas faktiskt.
Ja, men hon älskar det här, så det är det bästa hon vet. Hon snackar om det hela. Ja, vi försökte förbereda henne för det, men det har aldrig varit så. Alltså, inte heller man kan ta det för givet att en fyran kan springa ut inför 20 000 och skriva, tycka det i livet. Men hon gör verkligen det. Så det är väl sin pappa upp i dagen. Men nej, det finns ingen mening varför vi hade bara blivit så. Och hon tycker det är kul och jag älskar att ha med henne.
Och för säkerhets skull så fick din Åsa också en egen banderoll.
Ja, det var väldigt
välkommen
väldigt
tillbaka.
Ja, det var Kjote i den gruppen som gjorde det. Det är ju Åsa var ju den som träffade dem först. Så en av dem i KT skrev till mig, detta kan det vara 5 år sedan, när jag var i Leeds. Och frågade om biljetter och så sa jag alltid, ja, inga problem. Så fixade jag 8 lågbiljetter till dem i Leeds. Och Åsa satt också där inne. Och sen var pang boom, så möttes de där inne. Och sen, ja, efter det så har jag varit en del av dem. Och Åsa har alltid varit hedersmedlem. Och de har alltid sagt att utan Åsa så hade inte jag varit en del av KT. Så att jag fattade piken direkt när jag kom in. För att, alltså, det var mycket känsla att hantera för mig att kliva upp för trappan, jubel, min dotter i handen. Men så såg jag välkommen hem i Åsa, det drev jag skratta istället. Så att, på något sätt hjälpte det mig att hantera det på ett, vad ska man säga, fick mer en glädje av det. Men det var kul.
Och bakgrunden till KT får vi inte veta nu heller. Alltså,
nej,
för förkortningen.
Ja, nej, det får inte veta. Nej, men det är ju supportergrupp ju, som kom in i mitt liv för, kan det vara 5-6 år sedan. 6 år sedan måste det ha varit. Och en stor del av mitt liv nu. Nu måste jag såklart tona ner det lite eftersom att nu är jag en del av Malmö FF igen. Så att nu får jag lägga det lite åt sidan. Tydliga direktiv från Mr. Toivonen. Att nu, jag har ju med en sms-grupp som allting här i livet. Nu är grupper överallt ju. Tydliga direktiv från Toivonen att notiser ska vara av. Så att, men fortfarande en del av
det. Ola som sköter de kontakterna.
Nej, men vi hade en välkomstmiddag när jag kom hem i lördags. Ja, ja. Många av dem var där ju. Ola var också med. Och så här, Ola nära vän och hans fru. Och så här, tydliga direktiv från Toivonen. Och det är bara att lyssna. Men Ola skröt ju hela kvällen om att han är min chef. Ju, så att det är bara att rätta sig i ledet.
Ja, man kan ju skoja om det här. Men det är ju så. Det, för du har ju, du ska väl fortsätta vara dig själv. Men det är klart att du måste kanske vara lite försiktigare.
Ja, men så är det ju. Supporterlivet, den dörren stängs lite nu igen. Ja. Och frågan är ju om den ens kommer öppnas någon gång igen. För att nu vill jag ju jobba för mig med FF resten av mitt liv. I vilken roll det än blir, det får vi se. Men ja, tills den dagen de sparkar ut mig så är ju supporterdörren stängd ju. Men jag sparkar dem ut mig så öppnar jag den igen. Så det är inget, för inte fiskar om det heller ju.
Men det är så du känner redan,
ja,
nu?
Men, ja, alltså, nu, det blir ju såklart. Alltså, jag har varit på den nivån där jag har varit på grund av att jag är väldigt professionell i det jag gör och kan hantera saker och ting på ett bra sätt, och det är samma här nu. Den här veckan, de här dagarna, låter jag mig själv ta mig an allt, öppna dörrar, öppna känslor och så här, men om några dagar så stänger jag det och sen är det in i bubblan och presterar och levererar igen.
Men du ser MFF som ett jobb framför dig? Alltså,
ja, men alltså det gör jag. Alltså, jag sa ju till Brentford, Brentford has been my passion. Alltså, det har varit mitt projekt under de åren jag var där. Alltså, Malmö älskar jag mer än vad jag älskar Brentford. Så det är klart att jag ser Malmö som ett liknande projekt. Och därför har jag också tagit mig an så mycket som möjligt jag kunnat under dessa 9 år. Jag har förmånen att jobba med topptränare. Alltså, först i Turin och med Ventura som sen var Italiens landslag. Jättebra. Bielsa med allt vad det innebar. Och nu Thomas Frank. Alltså, jag har lärt mig så otroligt mycket under de här åren. Och nu är det bara upp till Malmö att bestämma i vilken mån det ska användas och när det ska användas och så här. Först och främst nu är jag där för att spela fotboll. Och sätta taktiska direktiv och så här. Men alltså, nu är det upp till Henke också och bestämma vad på planen som ska användas av det. Men det är också skönt för att jag och Henke vill ses fotboll på ganska lite sätt. Så att det behöver inte ändras någonting.
Men är det här, är det tankar som du liksom haft med dig från första början så att säga? Att du har sugit upp sånt från dina år i utlandet? Eller är det någonting som liksom har utvecklats efterhand?
Det tror jag nog mer efterhand, ja.
Man kan tänka sig att det är en klubb som Brentford att det väcks väldigt tydliga sådana tankar, så att säga.
Ja, framförallt där hade jag ju sista veckorna här nu, jag hade ju middag med första ägaren, sen sportchefen, head of scout, Thomas Frank, jag hade jag lunch med. Alltså, för mitt initiativ, och även från deras klart för att tacka och gå igenom allting, men framförallt för mig, för att ta åt mig så mycket som möjligt och lära mig så mycket som möjligt, det vore dumt annars. Så att ja, min inkorg i min mail sitter på ganska mycket intressanta grejer. Så att nej, jag har lärt mig otroligt mycket.
Är det en tränarroll du ser? Om vi nu ska vara så långt fram i tiden.
Uff, ja, det är långt fram i tiden. Som jag sa, jag har alltså ingen aning, om jag ska vara helt ärlig. Alltså,
hur länge ska du spela?
Det är också det jag älskar. Alltså, jag vill spela så länge som möjligt.
Du vet att
de som varit nära mig vet hur vad ska man säga, humanisk jag är kring allt vad det handlar om att ta hand om sig själv och så här. Försöker lära mig saker, nya saker hela tiden.
Andreas Johansson är 41 eller 43, ja, tror jag.
Nästan, så jag inte ska säga en förebild. Men det, jag satt där och såg det igår när jag blev hyllad. Och satt och klappade lite för mig själv också. Sådana, det ska ja, imponera.
Det ska bli många.
Ja. Ja, ja, men det är min förhoppning. Men samma där, det är också viktigt för mig att påpeka om det handlar verkligen om att ta det match för match. Mm. Träning för träning. Det tar nog längre om man gör det så. Blicka för långt fram, det är bara onödigt. Men, så jag känner mig som jag säger, i toppform och toppslag. Det ska bli så jäkla kul att spela fotboll igen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Som du själv har varit inne på så är ju supportrarnas förväntningar oerhört högt ställda. Men om du får säga eller uttrycka det med egna ord, vad kan MFF-publiken förvänta sig?
Vad kan de förvänta sig? Ja, men, alltså en spelare som först och främst brinner för föreningen. Den rollen har väl inte funnits riktigt i Malmö, framförallt inte sen Mackan kom. Och Mackan gjorde det på sättet som hur han var. Alltså, jag gör det på mitt sätt. Så främst det är ju. Alltså, jag blev ju deras spelare på planen. Enkelt som är. Så, återigen, plus att jag då är ganska bra på fotboll. Vilket gör att jag kan leverera på så sätt förhoppningsvis också. Men jag är, fast som jag säger, hjärtat. Det vill jag vara i alla fall. Det vill säga, jag ser mig själv i alla fall. Det är väl drömmen och förhoppningen. Att vara den som de känner igen sig själva i. Det behövs i Malmö. Så det har alltid varit. Det har alltid funnits någon. Och det finns fortfarande såklart, men det blev kanske extra tydligt nu med hur jag är och ja, storleken och var jag kommer från, allt så här. Men nej, men främst det. Alltså det som jag sa, jag kan inte lova någonting, jag kan inte garantera någonting. Det enda jag kan är att jag kommer att ge 100% för Malmö varje match, varje träning. Alltså mer så kan jag inte göra. Alltså, folk har målat upp mig som något monster och omänskligt. Alltså, det är jag ju inte långt ifrån. Alltså. Jag är ju bra på fotboll, men inte mer än så. Men alltså, jag kommer ju, som sagt, återigen, det handlar om för mig, inte bara för mig själv, utan även alla i Malmö FF, alla på planen. Alla anställda egentligen, skulle jag säga. Tydliga krav, vi ska höga krav på varandra och ge allt för föreningen. Gör vi det så, mer än så kan man inte egentligen kräva ju.
Jag har varit med i 1000 år, håller jag på att säga. När du pratar så får jag väldigt mycket vibbar av 70-talsandan. Christer Christensson, Roy Andersson och de här som just uttryckte sig, kanske inte på ett liknande, men lite åt det hållet. Va? En väldigt, väldigt stark känsla som de visade på planen också genom att ge allt i varje närkamp. Mm. Ja. Det finns många andra som har gjort det senare, men det är en speciell känsla. Mm. Jag förstår vad du vill
förmedla. Ja, du återvänder gärna till 70-talet.
Nej, med all rätt. Jag träffade faktiskt Staffan här nu för några dagar sedan. Fick en lång och varm kram. Ja. Jag gjorde mig väldigt glad. Jag har ju förstått en generation efter det som jag följer ännu tydligare, men alltså min pappa pratar ju alltid om den generationen med Bosse, Christer och alla de här, och jag har haft förmånen att få träffa dem under matcher och så här när jag själv har spelat, även när jag varit hemma på sommaren och träffat alla upp i logen och så här. Och ja, vad ska man säga, jag säger att de är legender. Jo, men det är de. De är ju legender för oss Malmö-supportrar. Och det ska de veta, det ska de alltid ha.
Det finns ju framförallt en generation, naturligtvis 80-talet med Tern och Schwarz och de här, men den blir ju så kort tid på något sätt. Va? Så
ja, och det är ju det. Det har vi pratat om tidigare också. Att, dels så var det ju det att det var en tid när man kunde hålla ihop en spelargrupp på ett annat sätt.
Ja, 70-talet.
Såklart. Ja. Men det var också den här att alla som ingick i den gruppen hade ju och har fortfarande idag ett självförtroende som liksom är helt overkligt. De har ju svar på allt som har med fotboll att göra. Det finns liksom inget utrymme för tveksamheter någonstans, utan det är bara, så här är det.
10/11 spelade i landslaget.
Du har ju här hunnit prata en hel del om att du liksom i grund och botten är mycket samma person som när du spelade i MFF senast. Men om man tittar på planen, vad finns det för likheter och skillnader där jämfört med för 9 år sedan?
SVT visar mig ett klipp från min första match mot Helsingborg, så ja, jag är ganska annorlunda nu jämfört med då. Men det som jag ska säga mest är nog det taktiska, hur jag läser spelet, alltså de taktiska egenskaperna, hur jag organiserar min backlinje, laget i sig. Ja, återigen tillbaka till träningen då, de som såg mig där, hur jag kan styra och ställa genom att bara prata. Det var någon av mina kompisar som jämställde mig med hur Patrik var när han kom hem.
Ja, det stämmer väldigt väl.
Så lite så att jag kan organisera ett lag genom att ja, se saker och ting ute på planen. jag är ganska skarp också när jag analyserar och tittar på fotboll utifrån och så här och ser saker. Men när jag väl är på plan och pratar för mitt lag och organiserar mitt lag, tror jag att jag ser saker på ett sätt som inte många andra gör.
Äntligen är det någon som kan överrösta Johnny Fail.
Ja, det är också. Så främst det skulle jag säga, men jag tror jag nu är bättre på det mesta än vad jag var då. Hoppas jag. Mer mogen och klokare och bättre värderingar och ja, både på plan och utanför plan.
Är det så som försvarsspelare att egentligen att just som försvarsspelare är kanske England den allra bästa skolan?
Ja, ihop med Italien. Så jag lärde mig väldigt mycket i Italien. Lärde mig väldigt mycket, men jag har varit med om så mycket också i olika typer av fotboll. Med Bielsa, vi spelar man-man över hela planen. Och med Thomas nu spelar vi också väldigt tydligt. Spelade vi väldigt tydligt man-man, men också lite annorlunda. Alltså någon form av zon ihop med man-man. Så jag har varit med om så mycket olika saker som jag har lärt mig. Och sen, man ska hitta sin egen touch på det, vad man själv tror på. Så nu ska jag få jobba med Henke och han tror. Men Henke är som att jag har pratat fotboll med honom i 3 år. Så han har ju snappat upp saker från mig som jag har sagt. Som kanske inte är så tydligt. Så när han pratar om saker nu som han vill se i Malmö. Så märker jag ibland, okej, detta är saker som vi har pratat om tidigare. Så att det är också det som jag sa till honom när vi pratade med honom. Att det är viktigt att jag lär mig så fort som möjligt hans och Theodors filosofi och ideologi kring fotboll. För att jag kan inte komma dit och ha höga krav och dirigera och saker och ting som de inte heller... Som inte de tycker är rätt. Men det är som att det tror jag inte, så är det inte. Vi ser ju fotboll på väldigt liknande sätt. Vilket gör att det då, ja, bara faller naturligt ut. Ju.
Jag förstår att ni hade en koppling mellan er med Bielsa också. Mm. Han var besatt av Bielsa.
Ja, och Theodor tydligen ännu mer.
Yes.
Theodor ville ha en sittning med mig kommande dagar. Bara prata om Bielsa. Så jag kommer ihåg. Men ja, det var ju vår gemensamma nämnare.
För de lyssnare som då kanske inte är så insatta som Marcelo Bielsa var ju en väldigt speciell tränare i Leeds. Mm. Jag vet inte om du ska beskriva honom i ett par ord. Men...
Ja, hur ska man beskriva han? Jag ska inte använda fel ord. Alltså, först och främst en otrolig tränare. Men ja, väldigt krävande. Noll relationer med sina spelare. Långa dagar. Så. Ska inte säga, jag har inte gått lumpen, jag har inte gjort militär. Men jag har det stycket om jag ska få jämföra det med något. Men det är nog den säsongen där jag utvecklades mest på personliga planet. Där var det verkligen bara fokus på. För att jag kände något sätt att... Presterar inte jag så åker jag rätt ut ur elvan. Den känslan hade jag hela tiden med Bielsa. Det fanns någonting kring honom, kring mig, eller med mig. Så den säsongen var verkligen enda under de senaste åren där jag kände att det bara fokus på mig själv. Men jag tror på något sätt att jag behövde den säsongen också. Jag växte enormt mycket av det. Men sen efter det så har jag haft Thomas Frank som var det nästan exakt omvända. Där det var lite pappa-son-relation. Jag var hans förlängda arm ute i omklädningsrummet och så här. Så jag föredrar verkligen den rollen. Att jobba med någon som Thomas. Men älskade verkligen att ha Bielsa. Jag lärde mig mycket.
Men hur påverkar du, om du liksom försöker se bortanför dig själv och tittar liksom på, mer på kollektivet, de här 2 olika tränartyperna, alltså hur påverkar de en spelargrupp?
Ja, men otroligt mycket. Alltså, tränaren... Det är en sak att säga, men tränaren är inte så viktig. Det handlar om spelarna, vad de gör. Men tränaren är otroligt viktig. Så då, han måste också ha en tydlig sportslig ledning runt sig. För annars funkar det inte heller, tror jag. Men nej. Alltså, mina tränare har jag haft, jag lärt mig otroligt mycket av. Lite fullt uppbackad av då sportsliga ledningarna i de klubbarna jag varit. Samtidigt som jag känner nu att Malmö gör med Henke. Och då brukar det ofta falla väl ut om man gjort en bra analys på förhand. Och det gjorde man nog med Henke. Sen som jag sa, alla kunde säga att Henke skulle bli bra i Malmö. De flesta i alla fall. Jag har hört vissa som har varit tveksamma. Ingen namn nämna. Men jag var i alla fall bombsäker på att det skulle bli bra. Hoppas att det fortsätter.
Jag var ju en sån som var lite osäker. Måste jag erkänna.
Men någon måste vara det ju. Så.
Ja, det var väl mycket där att han inte hade varit i en så stor klubb tidigare. Men det är historia nu. Han har bevisat
redan. Han har en Malmö-mentalitet i ett smålandskap. Kan man säga det? Så att nej. Jag var faktiskt inte orolig.
Om vi då liksom ändå ska försöka ge oss på eller tvinga dig att blicka lite längre fram. Alltså du har ju skrivit kontrakt till och med 2027. Mm. Vad har du för tankar eller visioner för MFF och dig själv under den här tiden? Var står ni när det här kontraktet är slut?
Det är en djup fråga. Ja, var står vi? Alltså, ja. Bäst i Sverige är det enkla svaret och det ska vi väl vara. Det hoppas jag att vi är redan nu i höst. Men hela tiden tar steg, alltså, som jag sa, jag kan inte göra mer än att ge allt. Och sen är det upp till Malmö också hur de vill använda mig och vad de vill att jag ska ta för roll. Det kommer nog falla ut här närmsta tiden av sig själv. Men det är också en sån sak, alltså, såklart det blir lätt att man ska jämföra med andra hemvändare och så här. Men alltså, ja, det får andra göra. Alltså, för mig handlar det verkligen om det här med att ta det match för match, säsong för säsong och sen får vi se var det hamnar. Alltså, det, mer så kan man inte göra ju. Det är också, vad vet vi om vad Malmö har för spelare runt om mig om 3 år, om 4 år. Alltså, det är så mycket saker som kan hända. Förhoppningsvis kommer allting vara positivt, allting blir bra, men det vet man ju aldrig. Så att därför är det viktigt att här och nu tänka på kommande match och ta det den vägen. Tråkiga svar, jag vet, men det blir att man, annars blir det nog för mycket.
Du har ju fått frågan innan, men vi måste ju ta den här också. Du är ju en väldigt naturlig lagkapten. Du har varit lagkapten i Championship och Premier League i 4 år. Hur ser du på liksom önskan att ha den rollen?
Nej, men alltså,
eftersom nu Anders Christiansen är borta, ja, ska vi säga.
Det lär ju komma, alltså, det lär ju hända en vacker dag. Ju. Sen är jag bara när det passar alla timingen bäst. Ju. Alltså, som jag sa, dessa frågor fick jag även innan AC. Detta hände med AC. Ju. Samma där. Så för min sida är det ingen prestige. Jag pratade med Paulsen om att alla vet att alla hoppas att en dag ska på vara ledaren för Malmö FF. Men när det är det får vi se. Det får bara falla naturligt ut. Ju. Och samma för min sida. Det är inget långt ifrån ett krav, långt ifrån något som jag måste, men det är klart att det hade varit en otrolig ära för att vara lagkapten för sitt lag. Men ja, fram tills dess så ska jag vara en kapten oavsett om jag har mindre eller inte. Och det har redan börjat, om vi säger så.
Jag har väl märkt det lite redan, tyckte jag, som sagt, på träningen. Och,
ja, men inte bara det. Även
jag ska säga, in i omklädningsrum och överallt.
Ja, men alltså även innan, alltså jag har ju varit viktigt för mig att ha någon form av, som jag sa, när en ung spelare med FF gör debut så skriver jag alltid till dem på Instagram. Det är också, det är lätt att nå spelare i dagens värld med sociala medier. Så det har alltid gjort. Det har jag gjort som jag typ sa i en roll som en supporter. Så när jag ser typ så som Noah Ailey och vem var det med, Sebastian Anasi och alla de här unga, de har gjort sina debuter. Alltså, jag blir glad för jag vet att jag själv varit en av dem. Och det har jag skrivit till dem, så tror jag de nu också blir ganska glada. De typ alla skriver, åh, det är jättestort att du skriver till mig och tack så jättemycket. Det värmer och så här. Men ja. Och sen nu, jag märker ju när jag väl är hemma här nu, bara första dagarna, men vissa spelar, jag ska säga, de tyr sig väl till mig och det gör mig bara glad. Alltså det är ju också en del av mitt projekt att komma hem här och hjälpa dem. Skulle jag kunna vara här med Nanasi 2-3 år, sen låta han gå ut i Europa och göra samma resa som jag gjort, så ingen är lyckligare än jag ju. Så det är nog en av de, vad ska man säga, sidoprojekten som jag har, att hjälpa de här unga spelarna att bli en...
Ja, för du känner lite extra för dem.
Ja, alltså den rollen hade jag även i Brentford. Jag tog mig direkt an till 4-5 spelare som jag har haft väldigt nära mig. Inte så att det var tydligt att okej, Pontus hjälper mig, men alltså, det har bara blivit... För min sida det var den här spelaren ska bli mitt projekt. Han ska jag hjälpa med alla. Så det är inte bara fotboll, så även utanför. Främst utanför skulle jag säga. Och det vill jag hitta även här nu i Malmö. Och det är också det. Jag måste lära känna dem först, hitta dem, hitta vilka spelare som behöver den här hjälpen. Alla spelare kan inte och vill inte ha den här hjälpen. Men på något sätt hitta en relation med dem och försöka hjälpa dem så mycket som möjligt.
Hade du någon sån?
Ja, men jag fick fråga den här innan. Ja, men, så vi, när jag kom upp på den generationen vi hade med jag, Ishe, Agon, Jasmin och alla som där var Alex Nilsson. Och så, vi hade ju Danne, Ulrik och Jeff. Det var ju förra 3 musketörer. Alltså de gamla gubbarna som vi kallar dem där och då ju.
Vi ska säga det, Daniel Andersson, Ulrich Mansson och Jeffrey Åben.
Exakt. Så det är ju 2008, 9, 10 generationen. Där vi, de flesta av oss var, ja, de yngsta var väl 18, 19, men de äldsta var 22, 23, 24. Ulrik, Danne och Jeff var ju 30-plussarna ju. Jag vet inte om jag har glömt dem, men de tre var de mest tydliga som vi hade som backade upp oss. Men också, de tre var också alltid där. Alltid tillgängliga, spelade nästan alla matcher. Stabila pjäser och så här. Och tog hand om oss unga. Och gjorde att vi kunde skina. Tog aldrig rampljuset själv. Det var lite dit jag vill komma också ju. Sen är jag väl lite annorlunda kanske än vad Danne är och så här. Jag lär väl få rubriker och rampljus ändå ju. Men alltså, verkligen, jag hellre vill putta fram de andra. De ska få synas. Så vet jag att ståplats kommer säkert ligga stå och skrika efter mig på matcherna ändå. Men jag skickar hellre fram någon annan att ta det rampljuset och se om de accepterar det.
Jag tänkte, du fick ju lite den här rollen redan vid presentationen. För det var nästan som man tyckte lite synd om en ung påg som gick bredvid dig.
Ja, det kände jag också. Jag fick nästan lite skuldkänsla efteråt. Att det blev för mycket mig och för lite Otto. Jag tror han på något sätt, han är nu klok nog att förstå vad som skulle hända och vad som hände. Men Otto är ett bra exempel. Han känner verkligen att jag har fått den här relationen med att, ja, alltså när vi tog en bild, det ser ut som att det var jag, min dotter och min son som tog en bild. Så att, det lär ju falla naturligt ut, men det tror jag att jag kommer få. Alltså, jag ser en enorm potential i honom. Han kan bli hur bra som helst. Sen är ju bara frågan hur länge man kan få jobba med en sån.
Nej,
det är väl det som är det negativa.
Försvinner tidigare och tidigare.
Ja, exakt. Men exakt, det är så jag vill jobba med. Hitta de här spelarna som man vill, så Som sen också, det är också viktigt att de också tyr sig till en och tror på det man säger och så här. Då gör det ju såklart ännu tydligare. Alltså för mig att kunna spela med en typ så Noah som ett exempel. Att jag och han spelar tillsammans och säger jag kan hjälpa honom och gå ut och bli proffs i Europa. Det är sådana saker som såna extra bonusar för mig under mina år här.
Jag tänkte när vi pratar om motorrusningen, för det är ju ändå någonting som är väldigt intressant där. För Mjällby var ju oerhört tydliga med att de ville sälja honom till utlandet. Det har ju ändå hänt någonting där att MFF dels har råd men också att spelarna vill ta steget hit istället för jag vet inte, en mittenklubb i Holland. Vad betyder det?
Det betyder mycket. Jag tror att ett enkelt svar är nog alltså strukturen i Malmö FF som förening. Henke är nog ett jätteviktigt svar på den frågan. Att spelaren får snabbt en dialog med tränaren, han får snabbt en dialog med sportsliga ledningen, att de har en tydlig roll för Otto, den här, som vi nu pratar om, att vad de vill och vad de ser i honom, troligtvis även en planering, okej, du ska vara här i si och så många år, göra det si och så bra, sen säljer vi dig till den ligan eller vad det nu blir. Så det är, jag tror att man har en tydlig struktur i hur man vill bygga klubben, och det gör det lättare för spelaren att förstå då. Sen kan man säkert, man kan ju bygga in klausuler och så här, att man har en gentleman's agreement att vi ska ställa när rätt bud kommer och så vidare. Och det, så funkar det ju i fotboll. Sverige måste ju veta sin plats i näringskedjan, samma med Malmö. Trots att Malmö är övers i Sverige så vet man att vi är inte bäst i Europa. Så det gäller att ha en tydlig struktur och plan med, att, med hur det ska funka. Och det tror jag man har mot det. Men utifrån som säger, alltså han kan öppna dörrar för hur det kan fortsätta här nu. Att man ska kunna plocka de bästa unga spelarna i Sverige och men det gör också att pengarna stannar i Sverige. Så jag fattar också att det finns en, vad ska man säga, en rivalitet i det hela och vissa klubbar som vägrar sälja till Malmö på grund av ja, den här med rivalitet och så vidare.
Ja, men Mjällby är det mer ekonomi så att säga, för det är klart att de kunde fått lite mer pengar kanske om man hade gått utomlands.
Ja, ja jo, så absolut.
Men där finns ju säkert vidareförsäljningsklausuler.
Ja, exakt.
Ett sidospår bara på det här på unga spelare som du nämnde i den generation som spelade, Alex Nilsson. Mm. Han gjorde det är olika vägar. Han gjorde debut i bara i division 6 för ett par veckor sedan.
Ja, jag såg ju bilden i tidningen, så skrev jag till honom direkt. Och min fru Åsa sa ju till mig, har du sett bilden på Alex? Jäklar vad han har gått upp. Så vi såg bilden, men jag såg också, jag tror jag såg något klipp på sociala medier på målet som han gjorde. Ja. Man såg det där i Alex, ja. Det var en rubbig pitbull som springer runt. Alex, han var otrolig alltså.
Han har ju fått en annan typ av karriär. Han har fått 8 bra år nere på Malta och ett bra jobb där nere så att säga. Så att det, men det var, ja.
Ja, nej, jag ser det också.
Jag tänkte, när vi ändå är igång med att prata tränarskap och sånt, vi får höra med sportchef Jansson också bara här. Saman Ghoddos.
Ja, jag sa det här nu när jag pratade. Fram tills 1 juli har jag kunnat prata och säga vad jag vill.
Ja,
alltså,
men du får ingen, göra...
ingen kan stoppa mig från vad jag har sagt.
Du får göra lite till.
Nu är jag väl i den rollen. Nu är jag ju Malmö FF-spelare. Jag är inte samma person som jag var för 10 år sedan. Jag har mer bättre värderingar, mer mogen, mer klok. Alltså av respekt för mina lagkamrater nu också och för Malmö FF som förening och de som styr klubben, så är det ju, alltså, jag ska inte prata för mycket om hemvändare, om potentiella värvningar och så vidare. Det är bara dumt. Jag överlämnar det till Dan och Ola och så.
Men du har tjatat lite på.
Ja, men det är klart jag har gjort det. Alltså, det är samma där med alla som har nämnts tidigare, med Robin, Filip, Emil. Alltså det är nära kompisar till mig, det är klart som fan tänkte säga att jag har gjort allt jag kan för att motivera dem att komma hem. Men sen ska det också, alltså, i slutändan är det upp till Malmö att bestämma vem som ska hem. Det är samma med mig. Hade jag varit tillräckligt bra så vet man att Malmö kan inte, de har inget krav att ta hem alla spelare. Du måste ju vara bra nog. Men samma med Samman som du nämner. Alltså, Samman, han satt bredvid mig i ett omklädningsrum i 2 månader när jag hade skrivit på för MFF. Det är klart att jag har gjort saker och ting för att försöka övertala honom att flytta hem också. Så att, ja. Vi får se vad som händer. Jag vet inte var han är på tillfället. Så att, jag försöker jaga honom lite.
Jag får hålla koll på honom.
Ja, men bara för att säga, en otroligt bra spelare. Han har varit... haft otur att han inte har fått mer speltid än han har fått. Men man ser på träningen vilken klass han håller. Den platsen han har fått i klubben och i spelartruppen framförallt. Att alla har en otroligt stor respekt för honom. Det är främst av de här sakerna. För de ser vilken spelare han är. Så att han kommer att spela i Malmö om Malmö vill. Sen är det bara en timing för det, tror jag. Så får vi se vad som händer.
Sen när man pratar visioner och sånt, jag menar, du har ju nämnt, och det har ju inte varit någon hemlighet här med både Robin och Emil Forsberg. Kan du liksom se, utan att precisera exakt spelare, men liksom att MFF kan fortsätta utvecklas och få hem fler sådana spelare och spela med, ännu mer i Europa så att säga?
Ja, men det är också viktigt hur man bygger truppen. Det tror jag, så jag fick en tydlig och tidig lektion av Brentford hur de bygger en trupp. De har ofta så här byggstenar. Det vet jag att Malmö börjar jobba också nu. Hur kategorier av spelare som man ska ha. Man ska inte ha för många av en och inte för lite av en. Utan man ska ha en tydlig strategi hur man bygger en trupp. Så samma där. Du kan inte ha för många unga spelare. Du kan inte ha för många gamla. Du kan inte ha för många hemvändare. Utan du måste ha en tydlig struktur och en planering. Och så en planering typ så att Malmö nu tänker okej, om ett fönster, två fönster kan eventuellt den spelaren bli tillgänglig. Eventuellt den spelaren kanske kommer att lämna. Man planerar med ett fönster i taget. Och det vet jag att de gör. Så att, det är det jag menar. Det finns en struktur i Malmö nu som för mig som spelare gör mig lugn att jag vet att de har saker och ting under kontroll. Så att man gör många bra saker för tillfället.
Slutord. jag har inget mer att tillägga.
Nej, men jag tror...
Teknomästare.
Ja.
Ja. Kan väl spontant för att uttrycka att det är skönt med en hemvändare som Pontus som vågar säga saker och vågar stå för saker. Jag tror att det är väldigt viktigt för både gentemot supportrar och omgivningen liksom att man har de här rösterna som sen vi vet dessutom levererar på plan.
Då tackar vi så mycket för att du tog dig tid att komma hit.
Tack själv.
Hur är det liksom alla dina såna här dina måste göra saker, är det mycket kvar på den listan nu eller
är det, ja, det är
mest avbetat nu?
Det är kvar. Fram till onsdag eftermiddag så är det all in.
Ja.
Efter det okay. Så är det en ledig dag och sen från fredag är det fokus på Mjällby.
Är du med i truppen på lördag?
Det är fortfarande, är det inte söndag vi spelar?
Söndag för
söndag.
Det är bara det är rätt, söndag är det. Söndag är det.
Det är ett, tror jag nog att det är, om vi säger så. Lite cliffhanger.
Det är bra. Det här har varit avsnitt nummer 326 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Pontus Jansson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej hej!